Vad roligt att se er och se oss samlade igen. När det har varit söndag under semestern, jag har haft, jag tror, rekordlång semester, 4 veckor i sträck. Det är sällan man har fått som pastor. Men det gick i år. Och när det har varit söndag och när det har varit så där i 10-11 tiden, så att tankarna har gått till tabernaklet. Och till och med jag har längtat hit. Det är precis som när familjen samlas till middag, då vill man ju vara med. Och jag har undrat, hur har de det i tabernaklet? Och nu är vi här igen och nu börjar hösten. Och en del av er har sökt er tillbaka hit efter att ha gått här under tidigare månader och kanske sista året. En del är här för första gången och känner er för lite grann. Och jag har känt så här att när jag tänkt på gudstjänsten av tabernaklet, så är det bara liksom, tänk att få vara tillsammans och söka Gud tillsammans. Bara söka Gud, söka Guds ansikte. Tala med honom och få möta honom tillsammans. Det är gudstjänstens stora ärende. Vi vill möta Gud och Gud vill möta oss. Och vi behöver det så väl, jag behöver det. Det har varit så där lite si och så med vädret i sommar, som ni vet. Och även med min själ. Jag har känt det lite torrt, trots att det har regnat där ute. Men jag har en längtan efter Gud. Och jag har en längtan efter att människor i Sastan runt omkring här ska få möta Gud. Jag har en längtan efter att Göteborgs studentvärld, 40-50 är det mer, 1000, ska få möta Gud. Och jag har en längtan efter att våra vänner nere i nattcaféet, som börjar om 2 veckor bara, nattcaféet för hemlösa, 2 trappor ner, även där människor ska få möta Gud. Vill du vara med i arbetet, så är du naturligtvis välkommen. Vi är här för att söka Gud tillsammans. En del av er ska fatta heliga beslut under den här hösten, kanske redan den här dagen. En del av er ska låta er döpas till Kristus. Vi har dop om 14 dagar nere i havet på Gullbrannagården. Du måste inte vara med på församlingshelgen för att vara med och bli döpt. Nåväl, tillbaka till den text vi har läst idag. Ingen av oss har ju undgått att lägga märke till vad som har varit på gång de sista 2 veckorna. Vare sig man är idrottsintresserad eller inte, så går det inte att komma undan. Det är olympiska spel i Aten. Är det någon som inte visste det? Så är det sista dagen idag. Du har chans att få en inblick i årets största evenemang. Kostnad 90 miljarder svenska kronor. Hundratals miljoner tv-tittare har följt händelserna och var med redan invigningskvällen. Tusentals journalister har bevakat varenda litet steg, verkar det som idrottsutövarna har tagit. Tidningar, radio och tv har varit fyllda med reportage. Och de olika grenarna har bevakats från alla håll och kanter och skickats ut över världen. Varför denna uppståndelse? Jo, det är så att man i Aten ska avgöra vem som är bäst. Bäst i vad då? Jo, vem som kan simma fortast, vem som kan springa fortast, hoppa högst och hoppa längst och cykla fortast, olika sträck och göra mest mål och skaffa sig mest poäng i simhopp eller i andra grenar som man inte ens vet vad det handlar om ibland. Att få iväg en kula, en diskus. Eller lägga så långt som möjligt. 10 500 idrottsmän och kvinnor från hela världen har varit på plats för att jaga sekunder, tiondels sekunder, ja till och med hundradels sekunder. Millimetrar, nya rekord, men framförallt segrar. Unga, starka, vältrimmade kroppar har väckt vår beundran än en gång. Tänk om man såg ut så där. I många år har de tränat. Man har underkastat sig hård disciplin, tusentals timmar av träning och återträning, svett och möda. Och så har man då mötts för att mäta sig med varandra, för att det ska framgå vem som är bäst. Alla siktar mot prispallen. Alla skulle egentligen vilja vara överst på prispallen och bli hyllade som segrare. Och många har tyvärr fallit för frestelsen att ta till otillåtna medel för att nå dit, till den främsta platsen. Och de som lyckats åtnjuta stor publicitet, ära och berömmelse, de springer sitt ärevarv på stadion nere i Aten med sin hemnations fana vajande efter sig, för att visa att segern tillhör hela nationen. Och vi älskar segrare, särskilt svenska segrare, eller hur? Och vi hade högt uppskruvade förväntningar innan de här olympiska spelen. Minst 10 medaljer skulle vi kamma hem. Nu blir det inte riktigt så kanske. Ingen talar om förlorarna. Ingen bild finns på de som kom sist. Ingen första sides intervju med de som kom sist. Inte ens med de som kom 4. Till och med silver och brons betecknas ju nästan som nederlag. Och den svenske brottaren Ara Abrahamian vann visserligen silver, men hade svårt att glädjas. Den medaljen ska jag gömma någonstans. Jag vill inte se den, sa han efter finalförlusten. Det är guldet som gäller, även om segermarginalerna bara handlar om någon hundradels sekund eller några futtiga centimeter, eller ett enda mål. Plötsligt är man nationalhjälte. Och simmerskan Therese Alshammar var 200 sekunder ifrån brons. Var det 600 eller 800 sekunder ifrån guldet eller silvret. Och plötsligt är hon därför en förlorare. Det är ju inte klokt. Bara 4. Skäms på dig. Vi har svårt med förlorarna. Damlandslaget i fotboll svek oss. Och det finns liksom inget förbarmande. Bara klander och kritik på gränsen till förakt. Vi känner oss nästan förnärmade. Det måste kännas oerhört bittert för den som har tränat så hårt, men inte hade turen med sig just den där dagen då det gällde. Som Patrik Kristiansson. Han klarade inte ens kvalomgången till finalen. Utslagen. Eller den kanadensiska häcklöperskan, såg du henne? Favorit, laddat i åratal. Och så var nu det stora loppet där. Nu gällde det. Och så råkar hon trampa till på första häcken, snubbla och ramla. Och på bara 2 sekunder är allt lagt i ruiner. Allt vad hon har byggt upp och jobbat för. Eller de som inte lyckades ta sig till final utan obarmhärtigt slogs ut i första försökshitet. Uppgivna och bedrövade lämnar de scenen med nedböjt huvud. En del gråter öppet och offentligt. Vad är det egentligen som driver dessa unga män och kvinnor till allt detta? Alla vet ju att bara en kan bli segrare i varje gren. Vad är det som gör att vi så gärna vill se segrare och svenska segrare? Så att vi nästan, ja då säger vi vann. Men om de förlorar, då är det de förlorade. Varför är det så? Det finns säkert många förklaringar, både sociologiska och psykologiska. Men kanske även andliga. Och det här har jag funderat mycket över varje gång det är OS eller VM. Kan det vara så att när människan inte längre har en Gud att ge äran till, att tacka eller känna beundran och värdnad inför, då intar mänskliga prestationer Guds plats? Är det det här som ligger bakom vår överdrivna dyrkan av mänskliga hjältar? Och det är inte bara inom sporten och idrotten då, utan inom alla olika mänskliga bedriftsområden, musik, författarskap, konst, vetenskap, politik och så vidare. Det handlar kanske om en slags surrogatdyrkan. Och jag undrar om det i botten också handlar om en slags kompensation för vår egen medveten begränsning och våra egna misslyckanden. Ytterst sett är vi, har vi förlorat livsgemenskapen med Gud, och vi bär på ett så stort nederlag inom oss som mänsklighet. För vi vet allihop att ingen av oss är vad vi egentligen vet att vi borde vara. Och alla är vi medvetna om att vår värld inte ser ut som den borde göra. Det finns en nederlagsstämning på något sätt. Och vi är medvetna om att det delvis beror på oss att vi inte har lyckats ännu. Kan det vara så att segrarna på den olympiska scenen eller arenan tjänar som någon slags surrogatsegrar för den seger vi egentligen själva djupast sett längtar efter? Segern över våra egna misslyckanden, segern över skörheten i livet, över förgängligheten, ja, ytterst sett seger över själva döden. Vi lever ju på den här jorden i smärtsam medvetenhet om att livet är kort och skört och när som helst kan tas ifrån oss. Till och med små barn kan dö. Men på idrottsarenan är det ju livet, vitaliteten och den mänskliga kroppens krafter och elegans som demonstreras och hyllas. TV-bilderna får oss att ana vad vi egentligen skulle vilja vara. De hjälper oss för att en kort stund kanske glömma vår egen dödlighet. Och de flesta av oss läser ju i alla fall hellre sportsidorna än dödsannonserna. Eller hur? Handicap-OS får inte till närmelsevis samma uppmärksamhet. Varför är det så? Är det kanske för att handicap-OS får idealbilden att vackla lite grann? Jag är säker på, och jag vet, att idrotten tillför väldigt många människor stor tillfredsställelse och att idrottsrörelsen har betytt väldigt mycket positivt för unga människors fostran. Jag är en av dem. Jag har sysslat en hel del med friidrott, tro det eller ej. Men den har också skapat förlorare. Själva tävlingsfilosofin förutsätter ju att bara en kan vinna. Alla andra förlorar ju. De flesta förlorar ju faktiskt. Den stora frågan är om idrottsarenans segrare i längden kan ge den segerglädje som själen djupast längtar efter och behöver. Vad hjälper en människa om hon har ackumulerat hur många segrar som helst när äktenskapet börjar knaka i fogarna? Man tar inte fram sin silvermedalj och putsar upp den då och tror att det är lösningen på något sätt. Eller när arbetslösheten hotar ekonomin och dränerar livslusten. Eller när en liten cancertumör börjar växa så förargligt. Plötsligt ligger atleten utslagen. Cellgiftsbehandlingarna börjar, men prognosen är mycket osäker. Plötsligt framstår hela medaljjakten som ett meningslöst jagande efter vind. Och dagens stjärnor kommer att vara glömda snart. Nya rekord kommer att sättas och de gamla kommer att sopas undan och glömmas bort, kan du tänka dig? Ingen seger är slutgiltig i mänskliga sammanhang. Ingen förblir mästare. Det kommer alltid någon som är bättre och petar undan de som har varit mästare och är det idag. Så är det med alla mänskliga ambitioner och på alla livsområden. Vad du än lyckas åstadkomma i det här livet, så kommer det förmodligen någon annan och några andra efter dig och efter mig som lyckas bättre än vad du har gjort och än vad jag har gjort. Vad vi nu ägnar oss åt. Och till sist kommer liksom döden och tar ifrån oss alltihop. Det står om kung Salomo, eller om han skriver det själv i predikarens bok i Gamla testamentet, att han kände en stor livsleda när han kom i slutet av sitt liv till den här insikten. Att allt som han hade investerat, och det var mycket som han hade lyckats åstadkomma, av rikedomar som han samlat, fantastiska byggnader som han uppfört, dikter och sånger som han skrivit, den ryktbarhet som han vunnit genom sin vishet runt om i den dåtida världen. Men nu ville han inte höra talas om det längre. Han kallade det bara ett jagande efter vind, tomhet, eftersom det inte gav honom den tillfredsställelse som han djupast sett sökte efter. Han hamnade i samma livsleda som jag anar att den största av Finlands alla idrottsmän, alla kategorier, löparkungen Paavo Nurmi, om du kommer ihåg honom. Jag läste om honom igår, han stod i Bra Böckers uppslagsverk, och man såg uppradade hans världsrekord. Massor av världsrekord och medaljer under sin långa löparkarriär, lysande karriär. En journalist närmade sig honom i slutet av hans levnad för att göra en intervju med honom och ville liksom få honom att återuppliva och berätta om sina bragder och världsrekord. Men vet du, han svarade avvisande och bittert: tala inte om mina världsrekord, de är strunt, de är mindre värda än löven som föll i fjol. Kanske en del av dagens guldmedaljörer kommer att säga så om 50 år, när man fått perspektiv på livet. När tennisstjärnan Björn Borg hade vunnit, jag tror det var den tredje eller fjärde segern i Wimbledon, så var det en av våra kvällstidningar som ropade ut med första stora feta förstahandsrubrik: Björn Borg, kung av tid och evighet. Stackars Aftonbladet. Idag har inte Björn Borg en chans på en elittennisbana. Och jag vet inte om hans liv i övrigt heller är så mycket att avundas. Som kristen tror jag man ska ha en positiv grundinställning till idrott och aktivt idrottsutövande, men samtidigt hålla en mycket hälsosam distans och se det mer som en lek och en nyttig fritidssysselsättning där huvudsaken inte är att vinna utan att få ha roligt en stund. Annars kommer det snart att ta första platsen i ditt liv, och då har du börjat jaga vind. Och här tycker jag faktiskt Caroline Klyft är ett föredöme. En mycket sund och uppmuntrande attityd till det hon håller på med på idrottsarenan. Hon kämpar ju i 7 grenar därför att hon tycker det är så roligt när hon gör det. Fortsätt så länge du tycker så. Aposteln Paulus verkar vara fascinerad av idrottsmannen. Och de olympiska spelen, de fanns ju redan på hans tid, och han verkar ha varit där och kollat en del. För han visste hur det gick till. Och han visste vad som gällde, och han tog gärna bilden från idrottsarenan och tillämpade den på det kristna livet. Och han skriver i 1 Korinthierbrevet 9: ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men bara en får priset. Löp då för att vinna det. Alltså löp för att vinna priset med samma motivation. Led det kristna livet med samma starka motivation som den som löper för att vinna första priset. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar, men vi gör det för en krans som aldrig vissnar. Och jag har målet i sikte när jag löper, säger han. Jag slår inte i luften när jag boxas. Jag har en målmedvetenhet i mitt kristna liv. Det här fascinerade Paulus. Han beundrade den hårda disciplin och träning som idrottsmännen underkastade sig. Och detta, det förvånade honom däremot. Detta hårda slit bara för att vinna en krans som vissnar. Vi såg att man inte bara gav dem medaljer när prisutdelningen ägde rum nu under olympiaden. Man satte också på dem en krans. Det var de gamla grekiska olympiska spelens segerkranser. Var det olivblad eller vad det var. Men de vissnar ju. Men vi, säger Paulus, vi kämpar för att vinna en krans som aldrig kan vissna. En oförgänglig segerkrans. Hur mycket mera hängivet borde då inte vi som kristna leva vårt liv? Vi som har någonting oförstörbart att se fram emot. Han såg också den här motivationen som en positiv lärdom från idrottsarenan. motivation kommer av att man menar sig ha någonting oerhört värdefullt att kämpa för. Det du inte tycker är så viktigt, det kommer du heller inte att ladda för. Du tar det på en höft, det får gå som det vill. Men det du tycker är viktigt, att vinna denna kvinnas gunst eller attraktion, det finns ingen gräns för vad en ung man kan göra. Motivationen är hur stark som helst. Har du den motivationen i ditt kristna liv? Det vill säga, anser du det kristna livets mål vara värt att kämpa för? Det andra som Paulus betonar är självdisciplinen. Var och en som tävlar måste försaka allt. Det är ingen trevlig del i idrottslivets utövning. Men så var det också för antikens idrottsmän. De måste kunna redovisa att de hade tränat i 10 månader för att få delta i de olympiska spelen på 700-talet före Kristus, när det började en gång. Otränade deltagare skulle ju sänka spelens standard. Och dagens spel har ju väldigt höga kvalgränser som det krävs väldigt mycket träning för att klara av. Man visar ett tv-reportage här om kvällen om hur de svenska guldkanotisterna dagligen tränade på vattendragen hemma i Nyköping. Även kalla vintermånader tog de fram sin kanot och ut på den nästan isbelagda ån och började kämpa. Det var inget trevligt. Det skulle jag inte vilja byta. Gärna medaljerna, men inte den biten av det, eller hur? Så ser det ut. Det innebär försakelse av många saker som i sig själv inte är fel på något sätt. Men man väljer att prioritera därför att man vill vinna. Man är noga med vad man äter, med vad man dricker, med sin sömn och så vidare. Man underkastar sig jobbiga träningspass. Finns det någonting i ditt liv som du medvetet väljer bort för det som är viktigare eller viktigast, nämligen att följa Kristus? Finns det någonting som du försakar medvetet? Det här väljer jag bort i mitt liv därför att jag vill ha mitt fokus på Jesus Kristus. Jag vill inte bli hindrad i min efterföljd. Finns det någonting sånt? Finns det en prioritering i ditt liv? Det tredje, målmedvetenhet. Jag har målet i sikte. Jag slår inte i luften. Hans mål var att vara trogen sin kallelse. Paulus var inte bara tränare eller instruktör och tala om för andra, så här ska ni göra, så här ska ni leva. Han var själv med och sprang, så att säga. Han var ute på planen. Han ville leva sitt liv på ett sådant sätt att han själv inte kom till korta när han skulle undervisa andra. Så när jag kommer till slutet av mitt liv, så vill jag kunna säga som han sa: jag har kämpat den goda kampen. Det är en kamp. Det kristna livet är en kamp. Det är inte att gå omkring på ett nöjesfält. Det är mera av ett slagfält. Det är en kamp. Men det är en god kamp. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och nu väntar rättfärdighetens segerkrans. Jesus själv ska sätta den på mig. Underbart. Och på alla er som älskar hans tillkommelse, tillägger han. Har du ett mål för ditt liv som är viktigare än allt annat och som du är beredd att kämpa för? Eller säger du: ja, barnatron hade jag väl en gång, men så växer man ju upp och det är så mycket annat som pockar på uppmärksamhet i livet. Och så blir man splittrad, och så blir det glest mellan kyrkobesöken, och så kommer det på väldigt låg prioritet, det där med en kristen livsföring. Det finns en tro som är värd att kämpa för och som människor genom historien har gett sitt liv för och även i vår värld ger sina liv för. Det är därför som du också ska ta dina tvivel på allvar och inte sopa dem under mattan. Tron är för viktig för att leva med på ett oärligt sätt. Det går att ha en genomtänkt tro. Det är normalt att tvivla. Skäms inte för det. Men ta dina tvivel på så stort allvar att du inte bara försöker tränga dem undan, utan istället se dem i ögonen och möt dem och börja tvivla lite grann på dina egna tvivel också. Det går inte utan kamp och tankemöda. att kämpa den goda kampen och bevara tron. En annan sak, och nu kommer jag mot avslutningen, är det djupt tragiska med de olympiska spelen, att så många segrare hyllats dessa veckor utan att en enda tanke har skänkts åt honom som är historiens största segrare. När de olympiska spelen en gång började 776 före Kristus i just Olympus i norra Grekland, vet du, så hölls de spelen till den grekiske guden Zeus ära. Man kämpade till guden Zeus ära. Och det var Olympusberget där uppe, ansågs vara Olympiaberget. Det var ett heligt kultområde där man ansåg att guden Zeus tronade över hela gudarnas hov som högvärdig konung. Där fanns Zeus tempel, där fanns en Zeus-staty i guld och elfenben, och de 12 olympiska gudarna ansågs ha sin hemvist just där. Det var därför de olympiska spelen hölls där. Man utförde sina prestationer inte bara för att vinna egen ära utan till gudarnas ära. Det låg i alla fall någonting åt rätt håll i den attityden, tycker jag. För om Bibelns Gud sa Paulus till atenarna att det är i honom som vi lever och rör oss och är till. Det vill säga, utan den högste och enda sanne och levande guden skulle ingen av oss ens kunna dra ett enda andetag. Och ännu mycket mindre springa, hoppa, simma och allt vad man nu gör. Vår kropp skulle inte fungera en sekund utan Guds nåd. Och så Guds överväldigande nåd tillhandahåller han människosläktet så att vi kan sprattla och bete oss på det här sättet. Gud är ju naturligtvis inte imponerad. Men varje prisutdelningsceremoni borde egentligen avslutas med att man sa, låt oss nu tacka honom som format denna underfulla människokropp på ett sådant sätt att vi kan disciplinera den och träna den och åstadkomma dessa imponerande resultat. Låt oss tacka Gud för 2,36 i höjd. Det är Gud som har åstadkommit denna muskelsammansättning och förmåga till disciplin och koncentration som Stefan Holm nu var kapabel till. Äran borde på något sätt slutgiltigt gå till Gud, inte till människor. För Gud är inte imponerad av segrarna i Aten. Det står, Herren har inte sin lust i hästens styrka. Hans behag står inte till mannens snabbhet. Inte till kvinnans heller. Hans behag står till dem som fruktar honom. Till dem som vördar honom. Till dem som ger honom äran. Till dem som hoppas på hans nåd. Det står det. Inte på den som hoppar så högt som möjligt. Till den som hoppas på hans nåd. Till dem står Guds behag. Det finns en seger som är större än alla OS-segrar tillsammans. En seger som står över alla andra segrar. Och det är Jesu Kristi seger över synd och död. Och den segern var han ensam om att vinna. Övergiven av alla. Där fanns inga supportrar. Där fanns ingen hejarklack, inga viftande fanor, utan bara mörka makters motstånd och människors förakt. Han blev utbuad. Han blev bespottad. Han blev torterad. Han dog som en stor förlorare, mänskligt sett. Han utkämpade en kamp långt svårare och tyngre än någon idrottsman någonsin i historien har ens varit i närheten av. Det var en kamp där drivkraften inte var hans egen ära, hans egen glans. Det var en kamp där drivkraften, lyssna nu, var kärleken till dig. En kamp på liv och död som slutade med att han gav sitt liv för din skull. Har han rätt att säga, följ mig. På jorden talas det så inte så mycket om Jesus seger. Mänskliga domare, om jag får kalla dem så, teologer och filosofer dömer ut hans anspråk, hans livsgärning och reducerar alltihop till legendariska efter hans förstoringar. Hans födelse är en födelse som alla andra människors födelse. Hans liv bara en ovanlig människas liv. Hans död en död som alla andras död. Men evangeliet säger, han var till i Guds skepnad. Han ägde Guds gestalt från evighet. Men han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Han avstod från allt. Han utlottade sig själv. Han antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Han var och han är sann Gud, och genom honom har allt blivit till som är till. Och när han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända in till döden, ja, in till döden på korset. Han höll ut. Han avstod från allt. Han la hela sin himmelska och gudomliga härlighet åt sidan och antog den enklaste tänkbara gestalt. Kan du tänka dig? En tjänares gestalt. Från tronen till krubban. Steget var oändligt. Hela skapelsen var hans, tillkommen genom hans vilja, och hans maktsord bar allt. Han var föremål för hela änglavärldens tillbedjan och högsta vördnad. Nu ligger han där i ett stall i Betlehems utkanter. De grekiska gudarna, de framställs när de avbildas på något sätt som idealiserade mänskliga gestalter. Har du tänkt på det? Oh, vad vackra de är. Perfekta, som OS-atleterna. Aldrig framställs en grekisk gud som en tjänare. Det vore ju skamligt. Aldrig bryr sig de grekiska gudarna om jordelivets bekymmer och människors barns hårda villkor. Men Jesus, Guds son, har gått på våra vägar och fått dammiga fötter. Har till och med böjt sig vid lärjungarnas fötter och tvättat av dammet från deras fötter. Han blev gjort och det ringare än änglarna. Han som var rik blev fattig för vår skull. För att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. För att göra oss rika fanns bara en väg, korsets väg. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Vi har sett segerpallen, den ganska stor segerpall där nere i Aten, där guld, silver och bronsmedaljörerna koras. Och segrarnas nationalhymn spelas upp och flaggorna hissas och går i topp. Men det finns en segerpall, högre än alla andra, Guds egen tron i himmelen. På den tronen har Gud Fadern bjudit sonen att sätta sig, därför att hans försoningsverk är fullbordat. Och där har han satt sig, därför att han ödmjukade sig och blev lydig in till korset, där han vann en evig seger och på den tredje dagen sprängde dödsrikets portar en gång för alla. Halleluja. Men i himlen erkänner man honom. Och man välkomnar honom som den största av alla segrare. Och det är himlens omdöme och inte människors omdöme om honom som en gång ska vara gällande. I himlen är han lammet, försonaren, som tillskrivs ära och härlighet. Och det är för honom som segersången ljuder. Där sjunger man, du är värdig att ta bokrullen och bryta dess insegel. Varför? Du har blivit slaktad. Du har med ditt blod åt Gud friköpt människor av alla stammar, språk och länder och folk. Och gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Och de ska vara kungar på jorden. Jesus seger delas till hans folk. De segrare som nu korats i OS åker hem. En del har redan åkt hem. Åker hem med sina medaljer då. Kanske låser in dem i något bankfack. Eller hänger upp dem i något skåp någonstans. Och tittar på ibland. Och goar sig i triumfen i Aten. Men den seger som Kristus har vunnit, den behåller han inte för sig själv. Den ger han vidare till oss. Den ger han till sin församling. Hans seger är vår seger. Han har givit oss ett liv som inte döden kan ta ifrån oss. Och Paulus utbrister triumferande: du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Döden är uppslukad, segern är vunnen. Och Gud vare tack som ger oss segern genom Jesus Kristus, vår Herre. Borde inte jublet i tabernaklet och i alla andra kyrkor få alla OS- och världsmästararenor att blekna? Va? Ja. Vadå? Jag vet, detta är en djupt allvarlig andlig fråga naturligtvis, som är dyrbar för oss. Men insikten borde ju få oss att dansa lite mer än Carolina Klüft efter sina rekord, egentligen. Frukterna av Jesus seger bara ökar, fast den nu segern nästan 2000 år gammal. Varje dag, vet du om det, kommer 75 000 i genomsnitt människor till tro på Kristus runt om i vår värld. Och barmhärtighetsgärningen i Jesu efterföljd, i slumkvarteren, ute i buschen, som sker, äger rum i Jesu efterföljd, skänker tröst och livsmod till människor över en hel värld. Jesus seger är universums största seger, alla kategorier. Den försoning han vann har med hela skapelsens framtid att göra. Och den segern kan du få del av. Den kan bli din också. Du kan inte förtjäna den. Du kan inte prestera den. Men du kan få den som en gåva. Jublet kommer att tystna i Aten idag, när maratonlöparna har gått i mål. Men, och en dag kommer också jublet från alla andra mänskliga arenor att tystna. Men jublet inför Guds tron skall aldrig tystna. Tänk att få vara med och veta att den här festen, den är inte över när 2 veckor har gått. Den dagen då hela mänskligheten skall erkänna att det finns bara en segrare. Alla tungor skall erkänna, alla knän ska böjas i Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden. Ingen levande varelse ska kunna förbli stående det ögonblicket. Man ska inte behöva gå omkring med en pinne och säga: böj knä du också, böj knä du också, böj knä du också. Bara uppenbarelsens av hans härlighetsmajestät ska vara tillräckligt för att få alla mänskliga varelser att falla på knä. Precis som Johannes gjorde: när jag såg honom, säger han på Patmos, så föll jag ner så som död för hans fötter. Idrottshimmelns alla stjärnor ska slockna inför glansen av det namn som är över alla andra namn. Precis som Allan Törnberg har skrivit i den gamla sången: när alla andra namn en gång förbleknat, står dock namnet Jesus kvar. Dess purpurglans ska hela evigheten stråla lika underbar. Det ska komma en dag då alla tänkande varelser som nu lever, som har levat, som kommer att leva, ska erkänna Jesus som Herre. I vördnad böja sina knän. Alla idrottsmän som stått på sina prispallar och fått sina medaljer ska böja sina knän. Nu gäller det inte längre att springa så fort som möjligt, att hoppa så högt och så långt som möjligt. Nu gäller det att så fort som möjligt komma ner på knä. Alla jordens folk, 6 miljarder tungor, ska erkänna Jesus vara Herre. Fattiga, rika, utbildade, analfabeter, barn, åldringar, alla. Kungar, presidenter, kejsare, Alexander den store ska böja sina knän. Romarrikets alla kejsare, Nero med sina hätska förföljelser, försökte han utrota de kristna, han ska böja sina knän. Lenin ska böja sina knän. Stalin, alla diktatorer historien känner, Mussolini och Hitler och Mao Zedong ska böja sina knän. Idi Amin, Napoleon, ska inse att det finns en som är större än vi någonsin var i närheten av. Moderna statsmän och hela FNs säkerhetsråd ska böja sina knän för Jesus Kristus. Alla tänkare, alla filosofer, Aristoteles och Platon, Voltaire som förespådde kristendomens död, ska böja sina knän. Alla vetenskapsmän och forskare, alla Nobelpristagare, de som trodde, de som inte trodde, Albert Einstein, Isaac Newton och Charles Darwin, ska böja sina knän. Alla författare, alla poeter, filmskapare, dramatiker och regissörer ska böja sina knän. Alla musiker, alla kompositörer, Amadeus Mozart, Tchaikovsky och Chopin, Charlie Parker och Miles Davis ska böja sina knän inför den sång runt tronen och den musik som de inte trodde fanns. Alla religionsinstiftare, Buddha, ska böja sina knän. Konfucius och Mohammed. Inte mot Mekka, utan inför honom som sitter på tronen. Alla släppar ska komma med orden: Jesus är det som är Herre. Och när invigningshögtiden var för 14 dagar sedan, jag satt där och med viss, ja, jag kan säga rörd, jag var rörd över denna inmarsch. Över 200 olika nationer tågar in med sina fanor och sin klädsel och sina fysionomiska egenheter från de olika länderna, nationerna runt om i världen. Då tänkte jag, det här var 10 500, ingenting mot vad det ska bli den dag när de frälsta tågar in. Oj, när de frälsta tågar in från alla folk och stammar och tungomål, då säger Johannes, jag fick se en oräknelig skara som ingen kunde räkna från alla jordens hörn stå där prisande Gud och Lammet för den seger han har vunnit åt dem. Halleluja. Ska du vara med då? Det låter som en väldigt gammaldags predikande här, eller hur? Men den är hyperaktuell. Det finns mitt i vår materialistiska värld ett evangelium som säger att Gud har stigit ner på den här jorden i egenskap av människa som dig och mig, för att åt dig, åt mig, vinna ett hopp som ingenting kan dränka. Äger du det hoppet? Amen. Kära gode Gud, tänd mitt hjärta för dig. Förlåt min ljumhet. Förlåt oss, Herre, att vi så lätt imponeras av de mänskliga segrarna, när det är du som är värd all vårt lov. Vi är här i tabernaklet i en skara människor. Du ser oss var och en, du ser varje hjärta. Du vet på vilka hjärtans tron du sitter eller andra intressen sitter. Jag ber den här stunden att vi skulle abdikera och ge makten åt dig. Kära Herre Jesus, tack att den som hoppas på din nåd har du behag till. Välsigna var och en här. Låt vår höst nu få bli en underbar höst, då du får ge din seger till många människor. Halleluja. Hjälp oss, Herre, i vår svaghet att söka dig och att finna dig. Hjälp någon här idag att söka sig fram till förbön, in i bönerummet, för att man vill ha med dig att göra. I Jesu underbara namn. Amen.